Då säger jag hej och välkommen tillbaka till Bibeltimman. Jag heter Gert Torstensson och jag är pastor i församlingen Frikyrkan för alla folk i Målilla. Vi studerar Uppenbarelseboken tillsammans. Ett huvudtema i Uppenbarelseboken är ju Guds rättfärdiga och rättvisa dom. Det kanske inte är ett helt enkelt ämne att tala om i vår tid. Guds domar och domslut. Vi har ju ofta svårt att få ihop det där. Att Guds domar också har med hans kärlek och omsorg och godhet att göra. Men om vi tror på en Gud, om vi tror på en skapare som har skapat oss människor med en mening och ett syfte och att han har konstruerat oss på ett sådant sätt att det ska passa hans syften och att han också har gett oss sina instruktioner för hur vi ska leva, då blir det ju ändå rätt naturligt att se på Guds varningar i skriften som ett uttryck för hans kärlek och omsorg. Han vill vårt bästa. Han har ju gett oss rätten att bli hans barn och han är vår far, och det vore ju en omdömeslös far som inte också tog sig an uppgiften att fostra oss och att lära oss och till och med varna oss för att leva våra liv utan hänsyn till eller tanke på vilka vi är och vad vi är tänkta till. Jag vet inte om du hört talas om Britt G. Hallqvist. Hon lever inte längre, men hon har skrivit flera psalmer i psalmboken. Och en av de mest kända psalmerna heter Det finns djup i Herrens godhet. Och ibland så tror jag faktiskt att det är så att djupen i Herrens godhet är så stora att de inte riktigt ryms i vår tankesfär. Vi undrar hur mycket av det vi läser om i Uppenbarelseboken kan förenas med en god Gud. Och den här psalmens första vers, den går så här. Det finns djup i Herrens godhet och dess gränser ingen ser. Det finns värme i hans domslut mer än någon frihet ger. Ingen människa har förmågan att helt uppfatta Guds djupa, goda, gränslösa kärlek. Vi har ju inte hela perspektivet och värme i hans domslut, det låter för oss som en omöjlig kombination. Men det finns en värme i hans domslut och i hans varningar. En godhet som har mer omsorg om oss än vad vi kan tänka och uppfatta. Han manar oss till omvändelse. Han vill väcka oss till bättring. Han vill att vi slår in på den väg som leder till liv. Så sida vid sida finns glädjen över både Guds nåd och hans tålamod, men också över hans rättfärdighet och hans rättvisa domar. Det är det rätta perspektivet på Guds dom. Det är i grunden något positivt, heligt, rättfärdigt, rättvist och rent över det som sker när Gud uppenbarar sin dom. Sedan ska det också sägas att det är en himmelsvid skillnad mellan dom och fördömelse. Vi kan ju uppleva Guds dom över någonting som är djupt felaktigt hos oss själva. Vi kan uppleva att det är något som Guds ande i oss dömer. Samvetet talar på insidan av oss. Det manar oss till omvändelse för att på ett bättre sätt kunna leva utifrån våra förutsättningar och syftet med våra liv. Men fördömelse, det är någonting helt annat. Då är det kört. Då finns längre inget hopp och ingen framtid. Men då ska vi påminna varandra om vad Romarbrevet kapitel 8 vers 1 säger. Att det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Så Uppenbarelseboken är en bok full av varningssignaler och vi ska inte förakta eller underskatta varningssignaler. Jesus han förkunnade ju evangelium, Men han förkunnade också varningar. Varningar är något heligt och någonting kristuslikt. I Sverige har vi ju blivit så lättkränkta. Det finns en psykologi som gör att människor är så överkänsliga så varningar upplevs som ett hot. Och det är ju faktiskt ett stort misstag. En varning är ju för vårt bästa. En varning är inget hot. Att jämföra med alla varningsmärken som Transportstyrelsen sätter upp längs våra vägar. När vi ser varningsskyltar som berättar om skarpa kurvor, höga kanter och vilda djur eller vad det nu kan vara, så upplever vi oss inte hotade eller kränkta, utan vi är tacksamma. Varje människa med rim och reson och förnuft vet ju att varningsskyltarna längs våra vägar är till för vårt bästa. Men när det sen kommer till Jesus och skriftens varningar för det som är ont och farligt och destruktivt, då blir vi plötsligt nervösa och vi lätt känner oss begränsade istället för att se det som Guds omsorg och vara tacksamma för Guds varningsskyltar som är uppsatta längs vår livsvandring. Och så här skulle jag vilja introducera och beskriva och förklara många av de texter som finns i Uppenbarelseboken. Vi ska ta varning av de konsekvenser som beskrivs för ondskan och för de som medvetet väljer ondskan. Nu har vi kommit så långt som till kapitel 16. Och vi ska idag läsa om hur de sju änglarna tömmer var och en sin skål ut över jorden och vad som händer i samband med det. Vi har ju förut läst visionen både om sigillen och om basunerna. Och de har skildrat Guds dom över synd och ondska under hela tiden, från Jesu första tillkommelse tills hans återkomst i allmänhet. Men i synnerhet den sista perioden innan Jesus kommer tillbaka. Ungefär som en våg som blir allt högre för varje vågrörelse tills den slutligen bryts vid strandkanten. Och ända fram till nu så har Gud stått med en öppen famn för dem som har velat vända om. Men nu får vi i sista serien här i form av sju skålar, eller så kallade vredeskålarna. Och de skålarna tycks koncentrera sig till den allra sista tiden och till Jesu återkomst, det vi skulle kunna kalla för den yttersta tiden. Skålarna, eller vredeskålarna, då skildrar någonting så kusligt som de som förhärdar sig och vägrar att ödmjuka sig och omvända sig från sina onda vägar, och hur de då drabbas av Guds vredesdom. Och jag tror att jag gör så att vi läser en eller några versar i taget här, och så arbetar vi oss igenom den här visionen om skålarna, skål för skål så att säga. Så jag börjar med att läsa från Uppenbarelseboken kapitel 16, vers 1 och 2. Och jag hörde en stark röst från templet säga till de sju änglarna: gå ut och töm Guds sju vredeskålar över jorden. Och den första gick bort och tömde sin skål över jorden. Och onda och svåra bölder slog upp på de människor som hade vilddjurets märke och som tillbad dess bild. Förra bibeltimman talade vi om det så kallade Exodus-motivet. Plågorna som nu drabbar jorden kan jämföras med de 10 plågorna som drabbade Egypten i samband med israeliternas uttåg. Just ordet uttåg är ju ordet exodus. Då tog Mose och Aaron sot ur smältugnen och kastade upp sotet mot himlen. Och bölder och blåsor slog ut på både människor och boskap. Det där kan du läsa i Andra Mosebok kapitel 9. Poängen med plågorna i Egypten var ju att Guds folk skulle komma ur fångenskapen ut i frihet för att fira gudstjänst. Och det är ju samma poäng här egentligen med Uppenbarelseboken. Guds folk ska befrias ur denna tidsålder och in i det utlovade frihetslandet. När vi läser om onda och svåra bölder och så vidare, så börjar man ju fundera på vad skulle det kunna vara. Nu blir kanske det bara spekulationer, men det är någonting som händer. I alla fall som åstadkommer dessa hudåkommor. Kan det vara virus eller bakterier, något i atmosfären och i luften, eller något som är orsakat av miljöförstöringen som eventuellt åstadkommer de här hudåkommorna. Men till skillnad då mot förut så drabbas nu hela mänskligheten. Alla som tillber vilddjuret och som har dess märke. För världen har valt vilddjuret. Gud väntar inte längre, han gör upp nu med ondskan. Och här är det ju frågan om katastrofer som djupast innebär att skaparen slutar upp att hålla sin skapelse vid makt. Människorna får uppleva vad det är att leva utan Gud. Vi kan i det här sammanhanget läsa ifrån Hebreerbrevet kapitel 1. Alldeles i inledningen av Hebreerbrevet. Där läser vi så här. I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Det är intressant att se det här, att Gud talade många gånger och på många olika sätt. Vilket är ett uttryck för hans tålamod och hans orörda vilja att nå fram. Men så står det att nu i den sista tiden så har han talat till oss genom sin son. Alltså Jesus Kristus, utifrån Bibelns sätt att se det, är knutet till sista tiden. Så sista tiden är ju egentligen hela den tidsepok ifrån det att Jesus träder in i världen och föds in i världen till dess han kommer tillbaka. Och så fortsätter vi. Honom har han insatt som arvinge till allt. Och genom honom har han också skapat universum. Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild. Och han bär allt med sitt mäktiga ord. Universum är alltså inte bara skapat genom Jesus Kristus, utan skapelsen bärs upp, den upprätthålls genom honom. Varje dag så fortsätter Guds skapelsekraft verka. Han låter sin sol gå upp över både onda och goda. Men nu är det som att människorna får uppleva vad som händer när han inte längre håller skapelsen vid makt. Människorna blir utelämnade till sig själva, till ett liv utan Gud. Och då visar det sig att skapelsen rämnar och den faller sönder. Någonting som vi ska lägga märke till när vi läser det här om de här skålarna som töms över jorden, att det står att det drabbar endast den som har vilddjurets märke och tillber dess bild. Och här finns ju någonting som Guds barn ska undkomma och bli bevarad ifrån. Men vi har anledning att återkomma till det lite senare. Jag läser vidare från tredje versen i kapitel 16. Den andre, och då syftade på den andra ängeln, tömde sin skål över havet, och havet förvandlades till blod som från en död, och allt liv i havet dog. Den tredje tömde sin skål över floderna och vattenkällorna, och de förvandlades till blod. Och jag hörde vattnens ängel säga: rättfärdig är du som är och som var, du helige, för att fälla denna dom. Det spillde heligas blod och profeters blod, och därför har du gett en blod att dricka. Det är det värda. Och jag hörde altaret säga: ja, Herre Gud allsmäktig, sanna och rätta är dina domar. Här beskrivs då den andra och den tredje ängeln som tömmer sin skål, och hur både hav och sötvatten blir förgiftat. Och även det här har ju sin parallell till Egyptens plågor. Den första plågan i Egypten innebar ju att Nilens vatten förvandlades till blod. Lägg nu märke till hur änglarna och hela himlen ser Guds rättvisa i det som sker. Det är inte frågan om Guds besinningslösa ilska och raseri, utan det är hans rättfärdiga domsutslag. Hans heliga reaktion på ondskan som nu verkställs. Och det står ju talas om vattnens ängel här. Och förmodligen är vattnens ängel identisk med en av de fyra änglar som sägs ha kontrollen över jordens fyra vindar. Eller kontrollera dessa jordens fyra vindar. Vi kan bläddra tillbaka lite grann i Uppenbarelseboken och gå till kapitel 7. Vers 1. Och där läser vi: sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla tillbaka jordens fyra vindar, så att ingen vind skulle blåsa över jorden eller havet eller något träd. Och så bläddrar vi fram till Uppenbarelseboken kapitel 14 och vers 18. Och ännu en ängel kom ut från altaret, han som hade makt över elden. Eldens ängel. Vi kan ju ana att Guds tjänare i den himmelska världen har sina uppgifter också i vår värld och det som dagligen sker runt omkring oss. Här i 16 kapitlet är det ju som att de änglarna vid jordens fyra hörn inte längre hålls tillbaka utan tillåts agera. Och vattnens ängel förklarar att det handlar om martyrernas blod, de heligas blod, profeters blod som har spillts av bödlarna, och nu tvingas bödlarna dricka blod för de har inte aktat det som är heligt. Och det är ju klart att det blir ju allvarligt i en tidsålder där inte längre något tillåts vara heligt. Där varje gräns ska överskridas och där vi om och om igen trampar på det som är heligt. Trampar det under våra fötter. Mina vänner, vi behöver be för vårt land. Vi behöver be för våra ledare, för alla människor och också för oss själva. Om en återupprätta respekt för det heliga. Gud benämns ju som den helige, eller hur? Och hans efterföljare som det heliga. Och vi ska ha i minne att vi läser den heliga skrift och har tagit emot den helige ande. Och när vi firar nattvard så firar vi Herrens heliga måltid. Vi behöver återigen få erfara Guds helighet på ett större och starkare sätt. Och med det så går vi vidare till den fjärde ängeln i vers 8. Den fjärde tömde sin skål över solen, och den fick makt att bränna människorna med eld. Människorna brändes av stark hetta och hädade Guds namn, han som har makt över dessa plågor. Men de omvände sig inte, så att de gav Gud äran, eller gav honom äran. Här är det ju lätt att börja tänka på ett förstört ozonlager och så vidare. Lägg märke till här att människorna, de hädar Gud, står det. i det grekiska ordet. För häda så ligger det också att de smädar, de förbannar och de hånar Gud. De erkänner förvisso att Gud finns, men de har inte någon gång velat vandra hans väg. De har levt som han inte finns. Och när de nu drabbas av olyckor så förebrår de Gud för att han kan vara så grym. I samband med det här så skulle jag vilja peka på en kontrast till det himmelska gudsfolket. I Uppenbarelseboken 7, nu får du bläddra lite här fram och tillbaka, men vi bläddrar tillbaka till kapitel 7 igen. Och i texten om den stora vitklädda skaran, och jag läser först ifrån vers 9. Det står där: därefter såg jag se en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. Och de stod inför lammet och inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer. Så kan vi hoppa fram till vers 16 och läsa om denna stora frälsta räddade skara. Att de ska aldrig mer hungra och aldrig mer törsta. Och så kommer det: och varken sol eller någon annan hetta ska drabba dem. Här ser vi ungefär samma kontrast som med, som vi läste om i andra Mosebok om Israels barn, i förhållande till egyptierna, när de drabbades av detta totala mörker, och hur det hos israeliterna var ljust överallt. Här läser vi om den räddade skaran där varken sol eller någon annan hetta ska drabba dem, i jämförelse och kontrast till det som vi läste om vad som hände när den fjärde ängeln tömde sin skål. Vi ser hur Guds folket räddas undan det här. Vers 10 i kapitel 16. Den femte ängeln tömde sin skål över vilddjurets tron, och dess rike lades i mörker. Människorna bet sig i tungan av smärtan och hädade himlens Gud för sina plågor och sina bölder, men de omvände sig inte från sina gärningar. Vilddjurets tron, den här globala tronen med antikrist som världsledare, mörkret faller. Och som jag tidigare nämnde så fanns det också en plåga, den nionde bestämt, i uttåget i Egypten. Hur hela Egypten och varje hem där fick erfara ett kompakt mörker. Ljuset slocknar, Gud visar sin suveräna makt. Den totalitära staten fungerar inte längre. Den läggs i ett mörker, ett andligt mörker, där hela systemet går i baklås. Och så sitter nu vilddjursstaten i mörker. Och så har vi, som jag tidigare sa, den här fantastiska bibelversen som står i kontrast till detta mörker. Att där Israels barn bodde, där var det ljust överallt. När nu vredesskålarna töms över jorden och när det totala mörkret lägger sig över jorden, så kan vi se hur Guds folk åtnjuter härligheten och ljuset i Guds närhet. Det som är så ofantligt beklämmande och sorgsamt att läsa, det är ju att ingen omvänder sig. Man vägrar att acceptera Gud, och så upprepar sig historien ifrån Egypten. Det visar ju att den gudsfrånvända människan vägrar att inse sitt behov av Gud. Jag tänker på en vers i andra Korintsebrevet kapitel 4 och vers 4. Det står där att den här världens Gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Och i det här sammanhanget så tänker jag hur viktigt det är det här med att be för människor. Det finns ju bara en sak som kan bryta egentligen oförmågan över en människa att se. Och det är ju just våra böner. Det är så ofantligt viktigt att vi ber för människor, för de som vi har vår närhet, att de ska bli mottagliga för evangelium och att de kan se ljuset som strålar från evangeliet och från Jesus Kristus. Det här med att bli så förhärdad så att man inte på något sätt i världen, trots allting som händer runt omkring, kan vända om och se Gud. Det känns så otäckt och beklämmande. Så låt oss bara be och fortsätta be för vårt land, för vårt område och för människor som Gud har lagt på våra hjärtan. Och vi ger inte upp, utan vi ber och vi tror att Gud ska få öppna ögon och göra människor mottagliga för evangeliet, det glada budskapet om Jesus Kristus. I vers 12 så läser vi hur den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen öppnades för kungarna från östern. Floden Eufrat utgjorde ju bortre gränsen mot öster, mot okänt fiendeland. Och när nu Eufrat torkar ut så försvinner ju det sista skyddet mot invasion. Nu väller ondskan in i en ofantlig utsträckning över världen. Och här står ju floden Eufrat som symbol då för det sista skyddet mot krig och förödelse. Vägen ligger öppen för våldets makter. Kungarna från östern representerar just de makter som nu tar över världen. Östern står ju som symbol för det babyloniska, och det babyloniska riket var ju själva moderskötet till all det avguderi som etablerades i romarriket då uppenbarelseboken skrivs och kommer till. Och nu sker det här igen i tidsålderns avslutning, fast i ökad intensitet, där vågen har stigit till en ofantlig höjd och bara sköljer in över världen. Och det händer när den sjätte ängeln tömmer sin skål. Det händer mer i anslutning till den här skålen. Men jag tror att jag väljer att avsluta här för den här gången. Och sen så fortsätter vi från vers 13 i nästa avsnitt. På återhörande.